I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herren vare med er. Vi inleder med att växelläsa dagens saltasalm. Och den finns på sidan 1316 i psalmböckerna. Andra söndagen efter 13:e dagen från saltaren 19. Och jag läser de raderna utan indrag och ni de indragna. Himlen förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Det är inte tal, det är inte ljud. Deras röst kan inte höras. Där har han rest ett tält åt solen. Den liknar en brudgum som lämnar sin kammare, en hjälte som gläds åt att löpa sin bana. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Predikotexten för ikväll, det är den gammaltestamentliga läsningen, alltså tredje årgången. Och den är hämtad från 5:e Mosebok kapitel 5, verserna 23-27. Mose sa det till hela Israel: när ni hade hört rösten ur mörkret och berget brann, kom ni fram till mig, alla stamhövdingar och äldste, och sa: Herren vår Gud har visat oss sin härlighet och storhet, och vi har hört hans röst ur elden. Idag har vi sett att en människa kan höra Gud tala och ändå förbli vid liv. Varför måste vi då dö? Denna väldiga eld förbränner oss. Om vi hör Herren vår Gud tala igen kommer vi att dö. Ty vilken dödlig varelse har förblivit vid liv efter att som vi har hört den levande Gudens röst ur elden? Gå du fram och lyssna till allt vad Herren vår Gud säger. Tala sedan om för oss allt vad Herren vår Gud har sagt till dig. Så ska vi lyssna och lyda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Se här Guds godhet och stränghet. Denna förmaning får vi av Paulus i Romarbrevet kapitel 11, vers 22. Paulus kommer med denna uppmaning: se här Guds godhet och stränghet, när han har beskrivit hur hedningarna som oäkta grenar har ympats in i det sanna vinträdet genom tro på Kristus, medan däremot de äkta grenarna har brutits bort på grund av deras otro. Och när han har beskrivit detta så säger han: se här Guds godhet och stränghet. När han säger se här, så är det ett uttryck som liksom bjuder oss in att betrakta, se, ge akt på, lägga märke till. Och då är det två saker: dels Guds godhet och Guds stränghet. Båda delarna. Och om vi inte följer här Paulus maning, så blir vår tro och vår kristendom skev. Och det är lätt att se dessa diken framför sig. Om vi ger akt på hans stränghet, Guds stränghet, men inte på hans godhet, så blir det skevt. Men det blir också skevt om vi ger akt på hans godhet, men inte hans stränghet. Som så ofta i Bibeln handlar det här om ett spänningsfyllt både och. Se här Guds godhet och stränghet. Det är två egenskaper hos Gud. Godhet, stränghet är egenskaper som beskriver hur någon är. Men dessa egenskaper har också sin motsvarighet i Guds handlande. Han inympar, han bryter bort. Och på ett ställe i Bibeln har vi detta på ett väldigt koncentrerat sätt beskrivet, hur Gud gör denna dubbla gärning. Och det är i Hannas lovsång. Hannas lovsång som ju är så att säga, gamla testamentets motsvarighet till Marias lovsång. Där säger Hanna i första Samuels boken kapitel 2, Herren dödar och gör levande. Han för ned i dödsriket och upp därifrån. Och det som vi i vår tid har lätt att bekänna och lätt att säga, det är liksom de senare leden. Herren gör levande, Herren för upp från dödsriket. Men hur gör vi med de första leden? Herren dödar, Herren för ned i dödsriket. Hur ska vi förstå dem? Detta aktualiseras i kvällens predikotext. Då vi denna söndag som vi har temat livets källa har en text som beskriver när folket möter denna livets källa Gud fruktar för att de ska dö. Och denna text som jag bara vill säga också innan vi går mer in på den. Det är lätt att komma ihåg var den är hämtad från. Femte Mosebok kapitel 5. Det är en nyckelpassage. Den är så att säga identitetsskapande för Israels folk. Den händelse som skildras här. Man är alltså vid Sinai och ska när man får de 10 buden, Moselagen. Alltså en mycket central och viktig del i Bibeln, femte Mosebok 5. Och i femte Mosebok 6 sedan så kommer det som kanske är det mest citerade i Gamla testamentet, nämligen Israels trosbekännelse. Hör Israel, Herren din Gud, Herren är en. Så att vi får med det att den text vi nu har ikväll är från en nyckelpassage i Gamla testamentet. Men just här sägs det alltså att folket som ju visste att Gud var skapare av himmel och jord, uppehållare av allt liv, att mötet med honom kan bli till död. Och frågan är hur vi ska förstå det. Vi ska betrakta texten under ämnet Herren gör en dubbel gärning. Och säger för det första, Herren ställer Israels folk inför sin kärlek och sin helighet. Herren ställer Israels folk inför sin kärlek och sin helighet. Tittar vi i kapitlet som nu är före detta femte kapitel, alltså femte Mosebok kapitel 4. Så beskrivs där Guds kärlek till Israels folk. Det sägs där, eftersom han älskade dina fäder och utvalde deras avkomlingar efter dem, förde han genom sin närvaro och stora kraft dig ut ur Egypten. Och det här ska vi också nu hålla samman. Uttåget ur Egypten, den stora befrielsen med att han ger sin lag, Mose lag. Men detta sägs nu vara motiverat av Guds kärlek eftersom han älskade. Guds kärlek till folket. Och i kapitlet efter vårt kapitel, alltså kapitel 6, där vi hade trosbekännelsen, så fortsätter den så här. Hör Israel, Herren din Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Så först kärleken från Gud till folket och sedan folkets kärlek till Gud. En kärleksrelation är detta som beskrivs. Och detta är något mycket mer speciellt än vad vi ofta tänker på. Därför att vid den här tiden så var detta att gudar älskade människorna. Det var något unikt för Israel. De andra gudarna här i Främre Orienten, assyriernas, babyloniernas och andra dessa folk vi hör om i Bibeln, deras gudar framställs inte som att de älskade människorna. Och inte heller uppmanades människorna att älska dem. De uppmanades att lyda dem, underkasta sig dem och på olika sätt. Men detta är ett särdrag i Israels tro och bekännelse, att Herren älskar sitt folk och folket bjuds att älska honom. Vi kan ju också tänka på vår del av världen om vi går tillbaka till hednisk tid. Vi hade gudar, Tor, Oden, Frej. Det framställs inte som att de älskar människorna, inte heller att människorna skulle älska dem. Utan det är en helt annan slags relation som präglas av denna lydnad underkastelse. Men här är det ju till och med så starkt så att vi vet att den bild som används genom Gamla testamentet mellan Gud och hans folk, det är den från ett äktenskap. En man och en kvinna och kärleken mellan dem. Folket liknas vid Herrens brud. Så detta är helt grundläggande Guds kärlek. Och det ställs nu folket inför där vid Sinai. Men det andra och det som är svårare för oss att förstå och ta till oss, det är att de också nu ställs inför hans helighet. Och detta har Hanna också med i sin lovsång. Det sägs där, ingen är helig som Herren. Femte Mosebok består ju bland annat av två långa tal av Mose där han återberättar vad som har skett tidigare och skildrats i Moseböckerna. Och det är som den händelse där detta först nämns i Bibeln har vi i andra Mosebok. Och det är den som Mose så att säga återberättar för Israels folk. Går vi till andra Mosebok kapitel 19. Så har vi alltså denna händelse. Gud möter folket vid Sinai. Han ger dem sin lag. Och där är det än mer understruket. Denna helighet och denna fruktan som fyllde folket. Jag tänkte läsa några verser därifrån. Andra Mosebok 19. Gud säger till Mose. Du ska märka upp en gräns för folket runt omkring berget och säga. Ta er i akt för att stiga upp på berget eller komma nära dess fot. På tredje dagen när det hade blivit morgon började dundra och blixtra. Ett tjockt moln la sig över berget och ett mycket starkt basunljud hördes. Allt folket i lägret bävade. Alltså det är rök, eld som en jordbävning i detta gudsmöte. Och då i vår text, när Mose nu i sitt tal håller detta i kapitel 5, så beskriver han det så. När ni hörde rösten ur mörkret, medan berget brann i eld, så sa ni, denna stora eld kommer ju att förtära oss. Om vi ytterligare får höra Herrens och Guds röst, kommer vi att dö. Detta är nu inte ett undantag i Bibeln, utan det är faktiskt en röd tråd. Att gudsmötena som skildras skapar denna reaktion hos människor, enskilda eller folk. De undrar, hur ska jag kunna bestå? Det mest kända är väl profeten Jesaja när han fick se Gud sitta på sin tron. Och han utropar, ve mig, jag förgås. Någonting i denna härlighet var sån att han kände att jag kommer inte klara av det. Och vi har ju faktiskt en viss analogi till detta redan i skapelsen. Nämligen det märkliga egentligen, att det finns någonting i naturen som vi inte klarar av att ta in, nämligen att se in i solen. Det klarar vi inte av. Vårt öga blir förgås, förtärs av ljuset. Det är som en analogi till detta, att här är det någonting som människan inte klarar möta. Jesaja ger också förklaringen. Han säger, jag har syndiga läppar och jag bor bland ett folk som har syndiga läppar. I vårt fall är det inte så mycket synen här nu som det de hör som skapar denna reaktion. Om vi ytterligare får höra Herrens, vår Guds röst, kommer vi att dö. Låt oss ta något mer exempel. Daniel, profeten Daniel, han får en uppenbarelse av Gud. Men istället för att detta blir som en sån där härlig och ljuvlig upplevelse, så får vi där också en helt annan reaktion än den vi kanske tänker att det skulle bli. Han beskriver det så här, det står i Daniel kapitel 10. När jag såg upp fick jag se en man stå där klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit. Hans ansikte var som en blixt, hans ögon som eldsfacklor och hans armar och fötter som glänsande koppar. När jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte och blev dödsblekt och jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans tal och när jag hörde det föll jag ned med mitt ansikte mot jorden. Då kan någon tänka, men detta var ju i Gamla testamentet. Gäller det, möter vi det också i Nya testamentet? Och det gör vi. Vi har den överraskande vändningen. När Petrus vid ett tillfälle får se vad Jesus förmår och vem Jesus är. Och han säger, gå bort ifrån mig Herre. Jag är en syndig människa. Och vi har det egentligen i full paritet med Gamla testamentet om vi går till Uppenbarelseboken. När Johannes på ön Patmos får se den uppståndne Herren Jesus och beskriver honom på ett liknande sätt som Daniel, så skriver Johannes, när jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och det här är ju nu hela den bibliska uppenbarelsen som vi har att ge akt på och att hålla samman, att se Guds godhet och stränghet, hans kärlek och hans helighet. Och allt sammans är svar på detta. Hur är det att möta Gud? Många människor idag kan fråga sig det och många gör sig föreställningar om det. Hur är det att möta Gud? Och i vår tid så skulle nog många tänka sig att detta måste vara något positivt, ljuvligt, ljust och så vidare. Men om vi hade frågat dessa israeliter hur det är att möta Gud, så hade de gett ett större svar, ett bredare svar, ett mer spänningsfyllt svar. Och faktum är att om vi tittar ut över religionernas värld och ut över religionernas historia, så är detta att man har i mötet med det gudomliga, finns det ofta med detta att det är någonting som inger både en fascination men också en fruktan inför det gudomliga. Nu är som sagt detta en skildring av hurdan Gud är. I sitt väsen, vilka egenskaper han har som Bibeln uppenbarar för oss och hur han handlar med oss. Och då blir ju frågan här som inställer sig att om Gud är kärleksfull och helig och han har ett folk här nu som han vill vara gemenskap med, hur ska detta gå till? Och i vår text ikväll får vi svaret, nämligen genom en medlare. En medlare mellan Gud och folket. Det är folket som här säger det till Mose. Träd du fram och hör allt vad Herren vår Gud talar till dig, så vill vi höra det och göra därefter. Och Gud bekräftar detta efter vår text har avslutats. Så säger Gud, de har rätt i allt vad de har sagt. Och det ska vara vår andra punkt. Den första alltså att Herren uppenbara för Israel både sin kärlek och sin helighet. Och nu för det andra, Herren handlar med folket genom medlare. På norska heter medlare mellomman. Det är ett ganska talande ord, en mellomman. Det är någon som står mellan två parter och liksom företräder dem för varandra. Och det är ju just det som folket här skildrar. Gud ska tala till Mose och Mose till folket. Ja, Herren sörjde för hela denna ordning att nu Mose får förmedla lagen och även Aaron och att de också träder fram inför Herren för att tala med honom. Men då kan vi tänka att var det nu inte bra då med denna ordning? Det hade inrättats så att folket kunde bestå inför Gud genom denna ordning med en medlare, en mellomman. Vår text utvecklar inte det här, men egentligen ligger svaret varför detta inte var en bra ordning i alla fall. Nämligen, vår text avslutas med orden att om nu Gud förelägger Guds lag, Guds vilja, så säger folket, så vill vi höra det och göra därefter. Lägg fram lagen, så vill vi höra den och vi vill följa den. Och det är egentligen detta som nu resten av femte Mosebok utvecklar, särskilt mot slutet, nämligen att den som håller lagen får välsignelser. Men den som inte håller lagen får förbannelser. Och om ni läser i slutet av femte Mosebok så är det här väldigt åskådligt skildrat. Ett förbund som nu Gud ingår med folket. Och i detta förbund så är det liksom grundlagen. Att lydnad leder till välsignelse, olydnad till förbannelse. Och som sagt, det är väldigt konkret beskrivet. De ska läsa upp lagarna. Till exempel så avslutas det hela så här. Förbannad är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem. Och allt folket ska säga amen. Och så gör man det. Han läser upp dem och allt folket svarar amen på punkt efter punkt efter punkt. Och Mose, det utvecklas så. Men om du inte lyder Herrens, din Guds röst och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, så ska alla dessa förbannelser komma över dig. Och det är det egentligen som en stor del sedan av Gamla testamentet är en skildring av hur detta Guds ord går i uppfyllelse. Folket följer inte Herren. De lyssnar inte på hans ord. De följer inte hans lag. De sätter inte tro och lit till honom. De är inte trogna i förbundet, vilket ju liknas vid ett äktenskapsbrott. Så vi kan läsa en stor del av Gamla testamentet som en skildring av hur det gick med denna föresats. Allt vad Herren har sagt vill vi följa. Och ni vet att folket det delas i ett nordrike och ett sydrike. Nordriket går under, utplånas i princip på 700-talet genom assyrierna. Sydriket är heller inte troget och det förs bort i den babyloniska fångenskapen på 500-talet. Och detta är uttryck för att Gud håller sina förbund. Han håller allt vad han har sagt. Hans stränghet, hans helighet tar här historisk form, historiska domar. Men hans godhet bryter också fram i historien. Och trots att folket nu inte hade förtjänat det så för han dem tillbaka från Babylon till Israels land. Och det som allt pekar fram mot, det är till sitt folk och sedan också till hednafolken som hans godhet i full kraft bryter fram när han sänder sin son som en ny medlare. Vi har fått, säger Hebreerbrevet, en bättre medlare än vad som var i det gamla förbundet. Ja, vi har fått ett nytt förbund och vi har kommit till ett annat berg än Sinai, nämligen till Sions berg. Och vill man läsa den överlägset bästa kommentaren till 5 Mosebok 5 så har vi den i Hebreerbrevet kapitel 12. I Hebreerbrevet 12 har vi en direkt utläggning, kan vi säga, av det som skedde vid Sinai. Och jag tänkte därför läsa några verser, alltså från Hebreerbrevet kapitel 12. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm, inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels. Alltså, en ny medlare, ett nytt förbund, ett nytt berg. Allt sammans uttryck för Guds ofattbart stora godhet och kärlek. Egentligen så pekar allt också i det gamla förbundet fram mot detta nya förbund. Och jag vill bara peka på en sak som vi har där i andra Mosebok när den här det som Mose alltså återberättar. I andra Mosebok så har vi denna sak att omedelbart efter att folket nu har begärt att få en medlare och det ska bli en medlare så får Mose befallning av Gud att bygga ett altare. Det står där, ett altare av jord ska du göra åt mig och på det ska du offra dina brännoffer och dina gemenskapsoffer, din småboskap och din nötboskap. Alltså när lagen har getts, när folket ingår i detta förbund så sägs det genom denna handling omedelbart att det kommer att krävas offer. Och det är det som vi har i hela tredje Mosebok utvecklat. Tredje Mosebok är den stora skildringen av hur det behövs offer för att kunna ha gemenskap med Gud. Och när nu den nye medlaren kommer, Jesus Kristus, så är det han som frambär det offer som alla andra offer bara pekade fram mot. Hebreerbrevet säger detta att utan blod finns det ingen försoning, finns det ingen förlåtelse. Synd måste sonas. Det är som en grundlag i Guds ordning i hans värld. Och därför, när sonen kommer, den verkliga medlaren, så bär han fram sig själv som offer. Det står, säger Paulus, Paulus uttrycker det så, och det står att han blev gjord till synd. Han bar all världens synd inför Gud och försonade så världen med Gud. Och om vi tänker på Golgata så kom där också mörker, liksom på Sinai. Marken skakade, det skildras att det blev som en jordbävning. Och han gick in i detta som syndare. Han var själv utan synd, men han tog på sig vår synd inför Gud. Och därför kan han vara en medlare på ett helt annat sätt än Mose. I det nya förbundet finns en bättre medlare som verkligen kan försona oss och skapa gemenskap mellan Gud och oss. Och så säger Hebreerbrevet: se till att ni inte avvisar honom som talar. Den gången kom hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt: än en gång ska jag komma, inte bara jorden utan också himlen att skaka. Orden än en gång visar att det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat, för att det som inte är skapat ska bestå. Då vi alltså har fått del i ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Hebreerbrevet 12. Sammanfattningsvis så långt. Gud gör en dubbel gärning när han visar både sin helighet och sin kärlek. Han handlar genom medlare. Först genom Mose, sedan genom Kristus. Förbundet med Mose, lagens förbund, och det nya förbundet genom Jesus, evangeliet, där vi får förlåtelse genom hans utgjutna blod. Vi ska nu för det tredje och det sista se hur Herren vill göra en dubbel gärning också med oss, också idag. Hebreerbrevet säger alltså: se till att ni inte avvisar honom som talar. Presens, nutid. Han säger inte: se till att ni inte avvisar honom som har talat. Utan han säger: han som talar. Han gör det nu. Han talar till sitt folk genom de heliga skrifterna. Herren vill liksom då, genom profeter, genom Mose, genom apostlar, vill han idag tala och handla genom sitt ord. Och det är därför det är så avgörande viktigt att hans ord får komma till oss. Och det kan det göra på många olika sätt. Genom att det predikas och utläggs i kyrkan. Genom att vi själva läser det i Bibeln. Genom goda andakter. Genom att vi delar det med varandra. Och på många, många andra sätt, genom sånger och på olika sätt. Därför att Gud vill tala, det är nutid, och han vill handla med oss genom sitt ord. Men när vi nu tänker på en dubbel gärning, särskilt här ikväll, så tänkte jag särskilt peka på dopets realitet. Därför den som har blivit döpt har varit föremål för Guds dubbla gärning. Dopet är ju både en död och en uppståndelse. Och återigen är det lätt för oss att tänka på den positiva sidan. Dopet ger liv. Dopet är, vi kan tänka vatten och hur det ger liv och på olika sätt. Men dopet är också en död. Detta betonas ganska starkt faktiskt i Nya testamentet. Paulus säger att ni som har blivit döpta, ni har blivit medkorsfästa med Kristus. Det är ett ord, det är nästan ännu starkare om man tar det så. Och ni har blivit medbegravda med Kristus. Död och begravning, detta är Romarbrevet 6. Och jag tänkte särskilt pekar på Kolosserbrevet kapitel 3, där det säger så här: ni har dött och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. Så den som är en kristen som har förenats med Kristus genom dopet kan sägas ha dött. Och sen döda därför. Det är ett fantastiskt ställe, det är Kolosserbrevet 3. Ni har dött, döda därför. De onda saker som hör till det gamla, som inte ska finnas mer, som ni ska kämpa mot. Och det som man där särskilt tar fram, det är otukt och girighet. Och vi kan fylla på den listan utifrån Guds bud, de 10 buden. Allt detta som är tillhör det gamla, det onda, det som jag liksom inte vill, men som ändå hela tiden frestar och hela tiden finns där. Döda därför. Det är ett slags dödande i livets tjänst. Det är ett både och. Och det räcker inte att bara säga ja till något, utan vi behöver också säga nej till något. Det är en dubbel gärning från Gud som motsvarar både ett ja och ett nej hos den som vill följa honom. Dopet är ju inte bara en handling i det förflutna, utan liksom talet är i nutid, så är också dopet någonting som hela tiden är i nutid. Var ny dag ska den gamla människan, det själviska, läggas av, läggas bort, och en ny människa som liknar Kristus ska uppstå inför Gud. Och denna dubbla gärning fullbordas först vid döden och uppståndelsen. När kroppen läggs i graven, när den uppstår fri från det onda som sitter liksom i arvsyndens verklighet, då är dopet fullbordat. Då är Herrens verk fullbordat med den som tror på Jesus och följer honom. Och då fullbordas också på den enskilde orden från Hannas lovsång. Herren dödar och gör levande. Han för ned i dödsriket och upp därifrån. Amen. Vi ber, Herre, låt detta ske med oss. I Jesu namn. Amen. Ja, lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande, fäste ordet i våra hjärtan så att vi inte glömmer det vi hört, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och så blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. En liten pålysning. Jag vill bara få hälsa alla välkomna till tisdagskvällarna här i St. Pauli under vårterminen. Det startar en alfakurs, en litteraturcirkel och en bibelstudiecirkel och en kvällsbibelskola. Det finns blad nere i vapenhuset om detta. Och det som är jag personligen gärna vill hälsa alla välkomna till, eller om ni känner någon, det är kvällsbibelskolan. Där tanken är att vi ska gå igenom trosbekännelsen på 10 gånger. Så det blir varannan vecka trosbekännelsen, varannan vecka apostlärningarna bibelstudium. Så varje tisdag, om man vill särskilt på det sättet studera Bibeln och den kristna tron. Den apostoliska trosbekännelsen kommer vi se på bibliskt, historiskt och i nutiden olika. Det kan vara något för någon här, men ni kanske också tänker på någon som ni vill tipsa, så ta gärna också ett blad och fundera på det. Varmt välkomna. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Gud vår faders kärlek och den heliga andes delaktighet vare med er alla. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, Herre himmelske Fader, för allt gott som vi denna dag har fått av dig, och särskilt för ditt heliga och saliggörande ord. Välsigna, o Gud, genom din ande vad som blivit utsått i våra hjärtan, och låt det bära frukt till evigt liv. Tag hela din församling i din nådefulla vård. Låt henne enigt och kraftigt uppbyggas på Jesus Kristus, hennes levande grund, och bevara henne för falsk lära och allt annat ont. Skydda och välsigna med din mäktiga hand vår kung och hans hus, Ge framgång åt varje gott verk och låt din hjälp och din välsignelse märkas hos alla människor. Välsigna jorden att hon bär sin frukt och skänk oss efter din stora godhet vad vi behöver för livet. Tänk, o Gud, på alla sjuka och nödställda och var deras tröst och hjälp. Var med oss alla dagar och lär oss att rätt använda vår korta och dyrbara nådetid. Bevara oss under den stundande natten till kropp och själ. I dina händer överlämnar vi oss med allt vad vi har. Högt lovat vare ditt heliga namn. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.